Johan?
Ja?
Hur många överflödiga toner finns det i den operan som vi ska prata om idag?
Inte en enda skulle jag säga. Det här är ju bland det tajtaste musikdramatiska verk man kan tänka sig överhuvudtaget. Allting är där av en anledning. Allting är egentligen oerhört tydligt, pregnant, dramatiskt rätt i den här operan.
Det låter väldigt spännande. Jag blir väldigt nyfiken nu. Man kan då säga att det här är musik som tjänar dramat ända ner till minsta ton.
Det är det verkligen. Det här är musikteater. Nästan mer än opera på ett sätt. Med det sagt att det har att göra med ett väldigt, väldigt tätt samband mellan text och musik här.
Mm. Finns kanske ingen anledning heller att dölja att det också är en riktigt tung och svart opera vi har framför oss här i Operaguiden idag.
Nej, den är ju mörk och sorgsen och tragisk. Ja, tragisk är väl ordet. Mm. Men med det sagt, alltså det kan ju då utifrån att det finns ett mörker här, att det är en psykologiskt trasig värld vi ska in i, så är det ju samtidigt så musikaliskt tacksamt. Det är så bra. Det är någonting man ändå blir uppfylld av, även om det är ett svårt ämne.
Mm. Finns det några ljuspunkter?
Nej, men det gör det ju absolut. Det är också, alltså på något sätt, i all denna vanmakt så är det ju också vackert på sina ställen. Mm. Och dramatiskt sant, om man nu ska börja använda det där ordet, tala om sanning. Men det är spot on hela vägen.
Mm. Då måste vi ju avslöja då vilken opera det handlar om.
Ja, det kan vara bra.
Ja. Och här i Operaguiden idag så ska vi prata om Alban Bergs opera Wozzeck. Varmt välkommen ska du vara till Operaguiden med mig, Britta Svanholm Magnett. Den här gången så handlar det då alltså om ett tidlöst drama som faktiskt nästan lika gärna skulle kunna vara skrivet idag, både text och musik. Men det är det inte. Alban Berg, han satte musik till 1830-tals skådespelet Wozzeck på 1920-talet. Och operan då, med namnet Wozzeck, hade premiär 1925 i Berlin. Så den här historien som vi ska få vara med om idag, den har alltså åtskilliga år på nacken. Men det, Johan Korsell, programledare här på Sveriges Radio P2, det märks som sagt inte.
Nej, det är verkligen ett tidslöst verk som också behåller sin radikalitet, verkligen. Draget av, det här är det senaste, det här är modern musik. Det är ändå någonting som man får säga att Wozzeck behåller. Det är också en sån här ikoniskt verk förstås, om man tänker på Andravinskolan, alltså Schönberg var ju Alban Bergs lärare, den här kretsen, men också Stravinskis Våroffer, alla de här radikala verken som kommer till från 1909 till 1925 ungefär. Det är ett av de här verken som man vill återvända till. Man vet att det är häftigt, man vet att det är känt, och även om man kanske kan tycka att det är lite svårt eller någonting, så blir man nyfiken på det. Så där, även där finns en attraktionskraft i Wozzeck.
Mm. Ja, det var alltså den tyske radikale poeten och författaren Georg Büchner som skrev det här dramat då, som heter Wozzeck, som operan baseras på. Och det gjorde han 1837. Och faktum är att han aldrig färdigställde sin pjäs innan han avled vid bara 23 års ålder. Så själva sammanställningen av hans fragmentariska lösa blad, de gjordes senare. Och det är också då som namnet förändrades och gick från Wozzeck till Wozzeck. Büchners anteckningar lär ha varit lite svåra att tyda, läste jag. Han ska haft en mikroskopiskt liten handstil.
Ja, så hade det ju regnat över bladen och, eller kommit vatten på dem och ja, så vidare. Så det var ju väldigt svårt arbete att dechiffrera de här papperna, manuset.
Och den här Wozzeck då, som operan kanske borde ha hetat då, den baseras i sin tur på en verklig person.
Ja, just det. Johann Christian Wojciech som mördade sin fästmö och som led, precis som operans gestalt här, av ren paranoia och ja, hallucinationer och så vidare. Så det är ju en speciell, intressant historisk bakgrund till både pjäsen och operan på det sättet. Man kan väl också säga att det är liksom första gången som just medicinska orsaker som sinnesförvirring då används i ett brottsmål för att försöka
lindra eller
förmildra. Som förmildrande omständighet, ja, för den åtalade.
Ja, ja, men precis. Och om den här Wojciech då hade Büchner läst om i medicintidningar som hans pappa tog hem, och det var så han stötte på den här historien. Men varför ville sen Berg i sin tur göra opera av Wojciech?
Ja, men det är ju en bra pjäs, även om den är fragmentarisk. Alltså det är väldigt tydliga scener. Och han såg den ju 1914 i Wien. Han var väldigt ung då. 19 år närmare bestämt, och han lär ju ha reagerat oerhört starkt, och att han sa någonting i stil med att någon måste tonsätta detta efter att ha börjat återhämta sig lite grann efter föreställningen. Det var ju dessutom en 3 timmar lång föreställning utan paus, så att det var ju då förstår man också vilket grepp, hur gastkramande effekten var på Alban Berg och publiken. Och just att han kände så tydligt att de här scenerna, de här dramatiska situationerna är så mättade. Det finns så mycket här. Mm. Och det handlar ju om, jag menar, i den här grå kasernvärlden och en människa som är hunsad av alla och som det utförs experiment på, och som är liksom helt utanför och alla sätter sig till doms över honom på något sätt, eller vad man ska säga. Det är så hjärtskärande.
Mm. Okej, då vet vi lite mer om bakgrunden och behöver ju veta vad Wojciech handlar om. Nu låter vi Per Feltzin dra huvuddragen av handlingen. Varsågod.
Wojciech, han är förloraren som alla hackar på. Han är menig soldat och hans historia berättas i korta, explosiva scener. Inledningsscenen visar när Wojciech rakar kaptenen och blir hunsad gång på gång. Wojciech svarar på samma sätt hela tiden. Ja visst, herr kapten. Ja visst, herr kapten. Kaptenen försöker resonera med honom, men på ett sånt sätt att Wojciech blir både mer förolämpad och mer uppretad. Ja visst, säger Wojciech. Jag är en fattig människa, men likväl en människa. Men moral är det svårt att ha när man är fattig. Wojciech är, trots en och annan vän, ensam och styrd av en oro av tvångstankar, och hans enda glädje är den son han har med Marie. Men de är ett par utan att vara gifta, och i Maries närhet finns den stilige tamburmajoren. Hon ser honom när han går i vaktparaden och de vinkar till varandra. Wojciech tjänar en slant extra genom att delta i militärläkarens dietexperiment, där bara bönor och får ska ätas enligt ett schema. Samtidigt har han alla dessa syner, den här ständiga oron. Marie och tamburmajoren kan inte motstå lusten, och otroheten är ett faktum, något som hon sedan tvingas erkänna för Wojciech. Men när han ska hämnas otroheten och slå ner tamburmajoren blir han själv nedslagen. Återigen är det han som är förloraren. I sista akten vänder sig Marie till Bibeln och förstår då att hon måste be om förlåtelse. Men det går inte bra. När de möts nere vid dammen i skogen hindrar Wojciech henne att gå tillbaka och sätter kniven i hennes hals. Med hennes blod på sina händer går han till värdshuset och dansar tills han förstår att alla ser blodet. Och han rusar tillbaka till den döda Marie och ska kasta bort kniven i dammen. Men när Wojciech försöker kasta kniven ännu längre ut drunknar han. På morgonen leker sonen på gatan. Han rider på en käpphäst tillsammans med de andra barnen innan de lämnar honom för att springa ner och titta på den döda Marie. Efter en stund rider också han efter.
Ja, och det slutet får alltid mig att gå helt i däck när jag upplever den här operan. Om jag nu har klarat mig fram tills dess, vill säga. Tack så mycket, Per Feldzin. Ja, Johan, ett tungt drama sa vi i starten här. Och den som tar sig an Wozzeck är en modig person, hörde jag sägas. För det är en opera som inte kommer att lämna dig oberörd och verkligen kommer att få dig att känna djupt inombords. Och en av dem som vi känner kanske mest med är då förstås huvudpersonen själv. Ska vi gå direkt på och börja och prata om den enkle fattige soldaten Franz Wozzeck. Han försöker ju egentligen bara göra saker rätt och försörja sin familj, men så blir han ändå behandlad som skit av alla, rent ut sagt. För han är ju inte ond från början.
Nej, det är han ju inte. Och det är aldrig någonting man egentligen känner trots att han mördar sin älskade. Alltså den stora tragiken där är ju att han dödar det som han mest älskar. Och ja, men det är outhärdligt. Och sen är det också frågan huruvida, jag menar det här att han ska hämta kniven i vattnet och så vidare. En fråga kan ju vara om det inte är ett medvetet självmord också.
Såklart.
Faktiskt.
Ja, den frågan ställer man ju sig.
Exakt, ja. att han helt
klarar
enkelt,
inte mer.
Han klarar inte mer, finns inget hopp, det finns ingenting kvar, det finns ingen framtid. Nej. Det är bara slut.
Ja. Och redan i första scenen så sjunger han ju faktiskt om det här med moralen och att ha råd att vara moralisk när man är fattig.
Ja, exakt. Det är också väldigt, väldigt träffande. Det är ju som att Alban Berg tar alla de här expressionistiska teknikerna som låg i tiden och engagerar sig i någonting som blir väldigt, väldigt samhällsnära och socialt. Alltså ett engagemang för den lilla människan i den här operan. Och det är också en del av det tidslösa, för det finns alltid lilla människor, små människor. Alltså hur de här krafterna som gör att människor känner sig utanför. Det här ringar ju in detta så perfekt. Wir arme Leute sind sie, Herr Hauptmann, Geld, Geld, hier kein Geld hat. Da setz einmal einer seinesgleichen auf die moralische Art in die Welt. Man hat auch sein Fleisch und Blut.
Wir arme Leute, vi fattiga människor, sjunger alltså Wozzeck i den här scenen.
Det är klart att det här är, som du säger, ett svårt verk, men alltså rent musikaliskt, det finns massa komplexa sidor av detta, men psykologiskt och dramatiskt, om man bara sätter sig med texten, så är det ju oerhört enkelt att följa med i och väldigt tydligt, som sagt. Så att det
Berg gör det enkelt för
han
oss.
Han hjälper oss med orkestern hela tiden. Och det som uppstår då är ju i slutändan bara en enorm identifikation med den stackars människa som är Wozzeck, som är du och jag i detta. Det är så lätt också att man genom det här, alltså de som omger honom, inte minst doktorn och kaptenen, att de framstår som någon slags karikatyrer i sitt sätt att göra narr av Wozzeck. Men Berg menade ju att det är egentligen inte det som är grejen. Man får inte förstärka det, även om det är ganska...
Digger lite grann i
karaktärerna. Det ligger ju i den. Och på en scen så är det ju faktiskt väldigt, finns ju utrymme för viss humor där och mycket ironi så att säga när de moralpredikar över honom och han ska inte gå för fort, säger kaptenen kaptenen är en väldigt orolig person och projicerar ju mycket av det också på Wozzeck.
Ja, men då har vi ju kommit in på de övriga rollerna då, Wozzecks antagonister, och de har ju faktiskt inte några namn. De kallas kort och gott för just kaptenen, doktorn och tamburmajoren. Och de här första båda herrarna hamnar ju, som du är inne på, i dråpliga eller kanske snarare absurda situationer då och då, kaptenen och doktorn. Och...
Ja, dessutom går de ju varandra på nerverna, de ja. Två också. De är inte så förtjusta i varandra direkt.
Nej, verkligen
det
inte.
Det enda som de har gemensamt är ju att de har, tycker illa om Wozzeck och gör det mesta för att ta ner honom och förstöra för honom på något sätt.
Ja, de gör ju det med någon form av...
Ja, sadism.
Sadism, ja. Precis,
sadism.
Det var, ja, det är det faktiskt i en av scenerna i mitten där.
Mm.
Och ändå så blir det ju då groteskt och ibland nästan lite komiskt i vissa
avseenden. Ja, absolut. Man får inte, oavsett vad Berg sa om att man inte får ta ut de svängarna så att säga, så är det, ligger ju naturligt i verket att det här är groteska roller på något sätt, och det måste man få göra någonting av på scenen.
Ja, också hur musiken är skriven.
Ja, självklart, absolut. Den är ju full av grotesker och den stryker ju under det om något.
Vi tar och lyssnar på hur det låter i slutscenen när de här båda, doktorn och kaptenen, lugnt promenerar förbi Wozzeck där han håller på att drunkna.
Hören Sie dort! Jesus! Das war ein Ton! Ja, dort! Es ist das Wasser im Teich. Das Wasser ruft. Es ist schon lange niemand ertrunken. Kommen Sie dort! Es ist nicht gut zu hören!
Nej, det här är inget roligt att höra på, tycker kaptenen, och tycker att han och doktorn ska gå därifrån.
Ja.
Det kan man ju förstå. Men det är nästan så att man hör luftbubblorna som stiger mot ytan.
Visst, det är återigen Bergs orkesterapparat här som illustrerar saker för oss.
Ja. Den enda som Wozzeck älskar i livet, det är Marie då.
Mm.
Vem är hon?
Det är också en person som det är väldigt synd om, kan man säga.
Ja.
Ett offer. De har ju ett barn som hon tar hand om, men hon är ju också väldigt, väldigt ung. Som det beskrivs i scenanvisningarna så ska hon väl vara, alltså verkligen inte ens myndig. Hon är ett barn egentligen. Så att det, men även hon älskar ju sin Wozzeck. Det finns ju en stark, ändå någon slags gemenskap het mellan dem och en ömsinthet i vissa passager.
Mm.
Men de har ju allting emot sig och är fattiga.
Ja. Hon gör sin första entré i operan hängandes ut genom ett fönster där hon tittar på vaktparaden som passerar förbi och den stilige tamburmajoren då som har fångat hennes intresse. Och,
ja, ännu en fantastisk mansgestalt.
Ja.
En förebild. Nej.
Här har vi då ett tidstypiskt musikaliskt element när hon stiger in, nämligen Sprechgesang. Vi lyssnar först så får vi prata om det sen. Fick vi den här lite mer klassiskt skolade sången i slutet, men dessförinnan då hörde vi Sprechgesang. Vad är det för något, Johan?
Ja, det är ju, på tyska betyder det ju helt enkelt talsång, och det är ju någonting som i och för sig har funnits länge i musiken men som uppfinns på nytt, kan man säga, av Arnold Schönberg i Pierrot Lunaire. Och det är ju då någonting som eleven Alban Berg plockar upp här, den tekniken, och fast använder i dramatiska scener och som ett som ett dramatiskt uttrycksmedel också. Det är alltså väldigt strikt noterat, inte minst rent rytmiskt, hur det här ska göras.
Man kan inte bara tala hur som helst.
Nej, det kan man verkligen inte. Och i det här partituret kan man inte göra någonting hur som helst. Det är så otroligt nyanserat. Och vad det gäller sångarna så är det nästan övermänskligt svårt att både memorera vissa delar av det, och det är så mycket nyanser och det är så mycket egentligen du kan göra av det rent vokalt, så det är oändligt. Och att också Berg är så noga i sina anvisningar, så att det är helt fantastiskt fascinerande faktiskt.
Annars så har ju Marie ganska sångbar musik i sin roll, och då tänker jag bland annat på Vaggvisan som är med i hennes första scen också. Hon sjunger för sin lille son. Det här partiet är ju lite mer traditionellt vackert, eller vad säger du?
Verkligen. Men det är ju så att Alban Berg justerar den musikaliska tekniken efter vad som ska uttryckas på något sätt.
Ton och text följer varandra.
Ja, absolut. Hela tiden. Mm. Så det är ju helt logiskt alltså.
Mm. Ja, men musiken då är vi inne på. Musiken i Wozzeck, den är ju otroligt medvetet skriven, genombetad i minsta ton. Inte direkt komponerat på 3 veckor som vissa andra operor är i historien. Nej. Hur lång tid tog det?
Ja, det var väl alltså 11 år ungefär fram till premiären 1925. Som detta förfinades under.
Och det här var också Bergs första försök att skriva opera.
Det var en uppgift han tog på största allvar.
Hans lärare Arnold Schönberg, han sägs ha varnat Berg för att skriva den här operan. Varför då?
Ja, jo, men Schönberg tog lite grann anstöt av det vardagliga i det här, en slags vardag utan hopp. Han och även Berg för den delen var ju själ och hjärta romantiker och trodde på musikens kraft som någonting uppbyggligt, att ta oss till en sublim nivå. Och såg inte riktigt Schönberg de möjligheterna, kan man säga. Nej. Och de finns ju knappt där heller. Även om Berg i sin orkester naturligtvis plockar fram stunder av skönhet. Han använder Celesta mycket till exempel. Orkestern används ju på ett enastående sätt. Jag tänker också på scenen med Wozzeck och Andres där han får fram en slags kyla eller iskalla, väldigt skrämmande klanger. Egentligen är det ju hela spektrat av vackert och fult här, om man säger så. Samtidigt, han vill ju använda läraren Schönbergs 12-tonsteknik, men han gör det väldigt, väldigt fritt, kan man säga, i dramats tjänst. Så han är väldigt flexibel vad det gäller 12-tom. Det är ju det som kännetecknar Alban Berg. Han är ju den mest romantiska av 12-tomstonsättare verkligen. Och mest traditionella. Och det märks också i det här verket. När man börjar titta på hur det är uppbyggt, så är det ju hela tiden en massa traditionella formprinciper som finns under detta. Ingenting du behöver tänka på som publik, men
det kan vara kul att veta.
Det kan vara kul att veta. Och jag menar, det är passacaglior, det är olika barocka dansmönster. Och det är andra akten, beskriver han som en symfoni i 5 satser. Det är alltså sonatform som är den strukturerande formmässiga principen där, som gör att det hänger ihop så naturligt, självklart. Och det är också ledmotivsteknik förstås, alla Wagner på ett sätt.
Alltså, musik som återkommer.
Ja, som sätter saker i sitt sammanhang och ger oss perspektiv, vare sig vi tänker på eller inte, så finns det där. Berg var ju orolig med detta, för att hur skulle en 3-aktsopera kunna skrivas med 12-ton och den här atonala tekniken så att säga. Skulle det hänga ihop? Men det här är ju det som garanterar att det faktiskt hänger ihop.
Det finns en väldigt tydlig grundstruktur och på det så kommer både tonal och atonal musik.
Så är det. Mm.
Men sen finns det ju faktiskt enskilda toner som är viktiga också. Tonen H till exempel, den var betydelsefull för Alban Berg.
Ja, och här är den ju, representerar den ju Wozzeck kan man säga. Det finns ju ett fantastiskt ställe där hela orkestern, allting växer upp ett enormt crescendo och landar på tonen H.
Ja, det här är alltså precis efter att Wozzeck har tagit livet av Marie då, som den här tonen H hörs.
Ja, och så springer han in på en, vad heter det, bar kanske man kan säga.
Ja, för sen kommer ett barpiano inklinkandes där. Just.
Ja, det är underbara kontraster och också så skärande som bara någonting kan vara. Ja, det är så fruktansvärt där som man kan nästan bara inte göra annat än att skratta ibland.
Nej, fruktansvärt men samtidigt så otroligt fascinerande hela Wozzeck. Och jag tycker själv att ju fler gånger jag lyssnar på den desto mindre och mindre så blir det sång och text separat. Utan så som vi brukar uppfatta opera då, utan det blir då det här supergenomkomponerade musikdramatiska verket.
Jag håller verkligen med dig. Det är nästan svårt att skilja det ena från det andra till sist. Mm. Jag menar, Berg använder också en stor orkester och det finns massa lysande effekter i den. Men de är också ibland väldigt diskreta på något sätt och följsamma med texten. Och det absolut bästa är också att sitta med texten tycker jag när man
ja, jag håller med.
Följer med i det. För då förstår man precis vad det handlar om hela tiden och varför han gör vissa saker i orkestern.
Den scenen som kanske är svårast att värja sig för, det har också gått en timme drygt och 40 minuter. Så att man har ju varit i det här jobbiga tillståndet länge.
Men mörker.
Ja, men det är sista scenen jag tänker på. Ja. När Frans och Maries lille son hoppar runt på sin käpphäst på scenen.
Du, din mutter är död! Var är sie denn? Draus liegt sie am Weg. Kom, anschau.
Det är det här vi lämnas med i Wozzeck. Det ensamma barnet som inte har någon av sina föräldrar kvar. Det är ju en scen som verkligen, har man sett det en gång så stannar det för alltid i minnet. Det är så starkt och ett så perfekt slut på den här operan. Det är ju som att allting här också börjar om. Alltså här har vi en ny Wozzeck. En ny sån här olycksdrabbad gestalt på något sätt. Barnet. Det är storartat. Rent musikdramatiskt.
Ja, och enligt Berg själv så skulle operan kunna pågå hur länge som helst. För han menade att ackorden i slutet går att väva ihop med starten. Så att allting börjar om.
Det är någon slags cirkelform i det här. Det gör det inte mindre fascinerande alltså, om man börjar tänka så här. Det är tre akter med fem scener i varje akt. Och de binds ju ihop också med fantastiska orkestermellanspel, men det är ju som att man ibland känner man inte riktigt hur de hänger ihop, utan det är en slags bilder av ett liv på något sätt. Så jag vet inte, jag är helt såld på det här.
Ja. Såld får du vara, Johan. Det hoppas jag att fler blir som upplever den här operan. Stort tack för att du var med och pratade om Wozzeck idag i Operaguiden.
Tack så mycket.
Om du vill höra fler guider, fler poddar om andra operor, så går du till appen Sveriges Radio Play eller till sverigesradio.se där det finns många, många operor att botanisera bland vid det här laget. Själv heter jag Britta Svanholm-Magnett. Tack för att du har lyssnat idag. Hej då!